Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Jag skulle vilja börja med att tacka just dig. Du som lyssnar på det här, du kanske är på väg till jobbet, du går till skolan, du sitter inne på en lektion, du är på väg till jobbet, sitter på en tunnelbana, på bussen eller går en härlig promenad. Ja, jag vill bara verkligen tacka dig. För utan dig skulle inte jag kunna göra min dröm, som är att sprida kunskapen för dessa fantastiska gäster ut vidare. Vilket gör att den här världen blir lite bättre. Sverige blir lite bättre, vi lär oss mera och vi helt enkelt sprider den här kunskapen vidare. Så att stort tack till dig. Framgångspodden har verkligen blivit jättestor, vilket är jätteroligt. Den har passerat över 1 miljon lyssningar per månad och de flesta lyssnar över en timme snitt, vilket är helt otroligt verkligen. Och det gör den till Nordens största intervjupodd. Wow, satan, det skulle man inte kunna tro till början. Inte jag i alla fall. Jag gjorde det här på en hobby och verkligen tyckte att det skulle vara kul att sprida den här kunskapen. Och uppenbarligen så tyckte många att det var kul att lyssna, så att stort tack till dig. Ett citat som jag har snappat upp den här veckan som jag tyckte var härligt var: så du lever dina dagar så lever du ditt liv. Det var härligt och gav mig en tankeställare att det man skapar varje dag, det blir ens liv. Det är lite grann som ett trappsteg. Man går på trappsteg, så har någonting hänt och sen när man är uppe, då är det alla de här små trappstegen som gör hur resan har varit, hur ens liv har varit. Så du lever dina dagar så lever du ditt liv. Ni måste också lyssna i slutet på podden då jag spelar in ett härligt avsnitt med den supersmarta affärskvinnan och investeraren Lena Apler. Den här programpunkten Framgångstipsen med Apler och Pärler och så presenteras av Collector Bank. Den här veckan, utöver att vi analyserar avsnittet, pratar vi just om misslyckanden. I don't learn from success, I learn from failure. Och hur man ska agera kring det. Så stort tack till Collector Bank. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros.
Träffar en person som jag faktiskt blir väldigt starstruck av att träffa, nämligen Per Gessle. Och är det någon som har satt Sverige på kartan hela världen, så är det verkligen han. Han startade Roxette med Marie Fredriksson och det var Sveriges största musikexport i 8 år. Och något som jag är väldigt imponerad över är att han gjort den här main-låten till Pretty Woman, typ min favoritfilm. Nu är den här "It must have been love". Vi pratar om kändiskapets baksidor, alltså att det var så hysteriskt när han slog igenom. Att folk knackade på hans dörr, de stal saker, de stal nummerskyltarna på hans bil. Tvätten som han hängde ut på tork, kvällspressen, Aftonbladet, Expressen, då jagade han med helikopter, helt galet. Vi pratar om gyllene tider, hotell Tylösand, hans morgonrutiner, kvällsrutiner, att han aldrig ställer klockan och alla hans framgångstips genom hela karriären helt enkelt. Nu välkomnar vi ett fantastiskt avsnitt med ingen mindre än Per Gessle.
Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Perleros.
Välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Per Gessle.
Hej, tack.
Vilken stor ära att ha dig med.
Ja, vad snällt. Tack så mycket. Det är trevligt att vara här.
Hur mår du?
Jag mår ganska bra, jag är lite trött i en kvart, sen är jag pigg i en kvart. Jag har nämligen precis kommit hem från USA,
okay.
Så jag är lite så sonkad.
Vad gjorde du där då?
Jag gjorde en massa arbetsinsatser. Jag har precis bytt musikförlag som sköter min administration av mina musikförlag. Så jag träffade en massa människor där som jobbar med det. Och jag träffade mitt amerikanska skivbolag och jag träffade jag jobbar ju med för ett företag som heter Sirius XM som är en stor satellitradio, så jag har ett eget radioprogram där som heter Nordic Rocks sen 11 år tillbaka. Så jag har fullt upp.
Fullt
och så var jag tittat på Bruce Springsteen på Broadway.
Nu har du haft mycket att göra. Vad gillar du bäst i USA? Är det något ställe du gillar mer än något annat?
Ja, det är det ju. Jag gillar New York jättemycket för energins skull och att jag har mycket vänner där. Det är en sån där härlig känsla när man kommer dit. Man blir liksom... det är som att stoppa in en kontakt i väggen på något sätt. Man blir liksom... ja, man får energi av New York. Men sen gillar jag... jag gillar Amerika ganska mycket överhuvudtaget. Los Angeles är en fantastiskt häftig stad. En helt annorlunda... platsen New York såklart. Men det är härligt. Florida, Miami, South Beach är enormt trevligt om man är på det humöret. Och det är, Los Angeles är ju lite långt bort, men Miami är ju lite närmare om man vill ha sol och sånt.
Jag tycker att det är så mycket trafik i Los Angeles bara.
Det är det.
Så här, var man än ska någonstans är det liksom typ 2 timmar bil.
Ja,
och sen är allt så här långt ifrån varandra.
Ja, absolut, så är det ju. Men det blir lite som alla de här områdena är ju liksom små städer på något sätt oberoende av varandra, så man hamnar ofta liksom, om du är i Venice eller du är i Beverly Hills eller du är i Hollywood eller om du åker upp till Malibu, du stannar liksom där om det inte är absolut nödvändigt att åka till Burbank eller vad du nu ska, så det är lite så här, det blir som små städer i sig.
Har du varit hemma hos Michael Jackson någon gång i hans
nej, det har jag förra huset. Tack och lov inte. Nej.
Tack och lov inte. Har du inte varit sugen på att gå dit?
Nej.
Sen nöjespark och YouTube djurpark.
Nej.
Allting.
Nej, jag inte.
Nej. Gillar du inte Michael Jackson?
Ja. Jag träffar ju så mycket folk som älskar Michael Jackson och tycker Michael Jackson är det viktigaste som finns i musikhistorien, och det tycker ju inte jag i min värld, men jag visst, han är ju fantastisk, eller var fantastisk, men det är inte, han kommer inte på min topp 10-lista. Nej.
Vad ligger på din topp 3-lista då, om du skulle säga?
Som jag tycker bäst om, eller som har varit viktiga för mig?
Ja, som är viktiga för dig, som betytt mycket i musikbranschen.
Ja, det går nästan inte att göra en topp 3-lista, men Beatles är ju nummer 1, för det är ju den musiken Beatles representerar liksom. Hela den tiden när jag blev intresserad av musik och blev formad till den jag har blivit. Beatles, och sen så tror jag nog att jag ska ta Tom Petty. Är den artisten som jag tror jag har lyssnat mest på, som också influerade Gyllene Tid. Vi ville ju bli Sveriges Tom Petty and the Heartbreakers en gång i tiden på 70-talet.
Och han skrek inte han på dig också från något... fönsterna.
Jo, ja, det är sant. Marie och jag, vi var i Holland och gjorde promotion för någonting. Det var på en slottsgård så här, som stod och gjorde en tv-intervju. Och så helt plötsligt så var det en snubbe som var i typ 2 trappor upp på den här borgården och skrek ner: "Hey man, I love your record!" Det var Tom Petty som gillade The Look. Och det var ju otroligt stort. Och då känner man sig otroligt löjlig när man står där. För jag visste inte vad jag skulle säga.
Nej, det var bra. Han steg några placeringar på din lista där. Var på en 4:e, 5:e plats, kom 2:a när han stod och skrek på dig.
Ja, han låg högt upp. Jag fick av en god vän i Los Angeles faktiskt. Nu efter Tom Pettis bortgång, tyvärr. Han dog alldeles för tidigt. För inte så länge sedan. Så fick jag ett YouTube-klipp där Tom Petty... 4 minuter om Tom Petty, och den sista frågan han får är: vilken är den konstigaste coverversionen du har hört talas om, frågar de Tom Petty då. Så säger Tom Petty: det var ett svenskt band som spelade en av mina låtar, så spelar de Vill ha ett svar med Gyllene Tider. Vi gjorde ju en cover på I Need to Know, som är en gammal Tom Petty-låt, 1981. Så att Den tyckte han var väldigt märklig. Men på, han sa, jag kommer inte ihåg exakt vad han sa, men han sa något snällt på slutet, vilket gjorde att jag kunde sova gott på natten efter. Annars hade jag burit med mig det hela livet. Men, nej, men han var en grym artist och låtskrivare, framförallt sångare. Och tuffa gitarr och sådär, som är viktigt.
Om du skulle slänga in någon på tredje platsen då, vem hade du lagt där?
Ja, då tar jag nog någonting helt annat.
Justin Bieber?
Nej, men jag, det blir en del... alltså jag lyssnade jättemycket på, som också har format mig väldigt mycket, den här singer-songwriter-traditionen på början på 70-talet. Så det blir en sorts delad plats mellan Joni Mitchell och Leonard Cohen. De har betytt väldigt mycket för mig. Jag började, när jag började skriva texter när jag var 13-14, så började jag med att översätta Leonard Cohen, tror du eller ej, till svenska. Mm. Jag kunde inte spela gitarr och så, men det var ju den vevan som jag fick min första gitarr av min mor. Och då, bland de första grejerna jag lärde mig var ju Leonard Cohen-låtar. Famous Blue Raincoat och Suzanne och de här gamla låtarna. Mm. Och Joni Mitchell tycker jag är den bästa textförfattaren som har funnits. Hon är helt fantastisk. Så det var, fyra blev de ju där.
Ja, men det är bra. Ja. Det är ju fantastiskt. Men
man kan hålla på. Det finns ju så otroligt mycket häftiga artister och musiker och kompositörer runt om.
Ja. Hur ser en dag ut för dig nu? Utöver att du nu har varit i USA. Men om du skulle ha en ganska typisk dag, hur ser den ut? När vaknar du?
Ja, det finns liksom ingen riktigt typisk dag. Utan det är helt beroende på vad jag gör för någonting. Om jag till exempel... En dag som idag till exempel gör jag ju nästan ingenting förutom att prata med dig. Så jag vaknar när jag vaknar och idag vaknar jag 9. Men nu är jag lite sånkad från USA. Ibland vaknar jag 7. Vi har ju en son hemma som går i skolan och ibland så är jag ju delaktig i att han ska gå upp. För att jag försöker överlåta det mesta till min fru.
Mm.
Men jag delar ju min tid kan man säga. Jag brukar säga att ett typiskt år för mig är att det är en tredjedel i Halmstad, en tredjedel i Stockholm och en tredjedel på turné. Eller ute och resa i alla fall. Och brukar stämma ganska bra. Vilket år som helst.
Vad trivs du bäst i då?
Jag trivs med allting. Jag gillar att ut och resa. Och jag älskar att vara i Halmstad och jag älskar att vara i Stockholm också. Och det är väldigt olika liv. På något sätt, jag älskar Halmstad och havet och... Och vi har ett hus där nere och vi har vårt hotell Tylösand där nere.
Jag var där i somras på ditt hotell.
Ja.
Supertrevligt och ni har fått spat riktigt schysst.
Ja, kul. Ja. Vi var väldigt tidigt ute med ett avancerat spa för många år sedan i Sverige. Och sen hann en massa hotell i Fattos så nu rev vi alltihop och byggde om igen. Så nu är det grymt.
Det var jättebra.
Mm, kul att höra.
Riktigt, riktigt schysst. Men Tilo, då vaknar du mellan 7, 6, 9 någonstans där. Men intressant grej att du... Är det nästan alltid så att du inte ställer klockan? Att du vaknar när du vaknar?
Nej, alltså en normal dag så ställer jag faktiskt klockan. För jag vill inte sova för länge. Ibland, men det beror också lite på... Alltså ibland om jag jobbar i studion och sånt så kan jag ju jobba till... 2, 3, 4 på natten. Mm. Och då kanske man känner att nu måste jag sova. Jag tycker också när man blir äldre så blir man mer beroende av sömnen än tidigare. Det är väl ganska naturligt kanske. Normalt så ställer jag klockan så att jag kommer upp i tid och inte slarvar bort för mycket.
Vad äter du för någonting då?
Till frukost?
Ja.
Jag är sådär tråkig så jag käkar alltid exakt samma sak. Kaffe med mjölk och... 2 mackor, en med aprikosmarmelad och ost och en med skinka och senap och så gräslök på bägge två.
Jag förstår. Så aprikosmarmelad och
ost. Det är på en typ en surdegsmacka.
Ja.
Och sen har jag en grovbrödmacka då, alltså en mörkt bröd som där kör jag skinka och stark fransk senap.
Vilken ser du mest fram emot? Vilken börjar du med? Om du har rutin på att du alltid äter, då måste du...
Jag börjar med ost och marmelad. Lite sötare.
Lite sötare? Ja. Så att man skulle kunna tro att det var efterrätten.
Ja, nej, jag börjar med den. Det är nog för att jag gillar det. Jag vet inte, det har blivit så.
Ja.
Och sen så dricker jag lite C-vitaminer eller något sånt där.
Ja.
Mm. Citronsmak.
Och sen en kaffe med mjölk.
Mm. Mm. Det är en typisk frukost för mig.
Ja. Har du någon kvällsrutin du brukar göra?
Nej, egentligen inte. Det är också beroende på vad jag håller på med. Men om jag är hemma och är ledig så brukar jag stänga ner om man säger dator och sånt typ vid 6:30 på kvällen. Sen dock så måste jag ju vara lite standby för att om jag jobbar med någonting som är i Amerika så måste jag vara lite anpassad med för deras tidszon och sånt. Så att jag är ju alltid tillgänglig på något sätt, men jag vill inte sitta där uppe på kontoret och jobba med grejer för sent, utan jag försöker ha familjetid på kvällarna. Och det blir ju, man käkar middagar med familj eller med vänner och sen så kollar man på någon serie eller någon film eller någonting. Det är ganska klassiskt att göra det för mig.
Ja, men det var ju så också att vi har ju en gemensam vän, Erik Bergman, som också har varit med i Framgångspodden. Och då ställer jag lite frågor till folk så här, vad tycker ni jag ska fråga Per Gessle om? Och då sa han att jag måste fråga dig om Halloween. Har du ett stort intresse för Halloween?
Nej, det har jag absolut inte. Jag visste inte ens att Halloween fanns förrän jag kom till South Beach i Miami för några år sedan. Och hamnade där under en Halloween-helg. Och det var ju, just i USA så är det ju väldigt stort. Det har ju börjat bli stort här också såklart med pumpor och masker och allt sånt där. Men där har de ju en sån parad på Lincoln Road som är helt bizarrt, häftig faktiskt. Det är 100 000 människor som går i den här paraden.
Jäklar, stort.
Ja, det är stort. Det tar ju över hela staden på något sätt. Så det är egentligen bara att jag råkade vara där den gången och jag har varit i två tillfällen. Men jag har liksom inget planerat utan jag har bara lyckats eller råkat vara då.
Men gick du paraden?
Nej, jag kan inte säga att jag gjorde det. Det kan man ju säga att jag gjorde för att alla gör ju det. Är du där så går du i paraden liksom.
Men klädde du ut dig?
Ja, jag klädde ut mig till Sonny Bono i Sonny and Cher med en sån här tuff mustasch.
Ja.
Och min fru klädde ut sig till en polis-tjej. Hon såg väldigt cool ut faktiskt. Ja. Jag såg rätt fånig ut. Men det var skönt.
Ja, men det är en stark rekommendation i alla fall.
Mm. Vi var ett gäng och alla klädde ut, så det är ju det som är lite kul. Det är faktiskt roligt med det, för att folk blir annorlunda när de klär ut sig.
Svinkul.
Mm, tycker det. Vi borde klä ut oss lite oftare faktiskt.
Ja, men det borde vi. Mm. Det är jäkligt roligt. Men jag kopplar lite grann det här med utklädnader också till så här, alla de här skräckfilmerna man har sett. Mm. När folk klär ut sig lite grann här, rätt för det blir så här 20 dödade av någon som sprang runt med en riktig machete.
Typ. Ja, absolut. Så där. Men det har blivit lite sånt också. Men, idén är inte så dum. Jag tror att det är väl lite det som man håller på med om man är artist. För det är ju lite så när du går upp på en scen eller när du till och med när du skriver så blir man lite en annorlunda människa. Eller det, via automatik på något sätt. Och jag tror att du går in i en roll. Och jag tror att det är väldigt bra. För att det är de flesta artister är tror jag upplever sig själv som ganska tråkiga typer. Och det vill man ju inte vara när man står på en scen. Eller när du vill ju vara ganska intressant när du skriver. Det du skriver om ska ju vara intressant. Så det oftast är det ju, man skapar ju någon sorts alter ego eller någon sorts fantasifigur som en roll man går in i och sen jobbar man utifrån den personen. I alla fall jag gör det.
Vad har varit skillnad på dig själv då och dig på scen? Vilken roll har du haft?
Jag lämnar ju mig själv på något sätt. När jag går upp på scenen, då blir jag någon annan. Då blir jag liksom den officiella Per Gessle på något sätt. Men det är samma sak när man skriver, när jag sitter och skriver. Jag har pratat med många som skriver och det är många som när man säger så här, publiken tror ju ofta att allting som man skriver om är självupplevt, att man liksom har gått igenom allting och så är det ju inte, utan det är ju en roll man går in i och så skriver man om det man funderar över och den här personen funderar över. Jag nämnde innan att jag hade sett Bruce Springsteen i förra veckan och han berättade just om det, hur han har blivit liksom från scenen. Det var, han var ju helt ensam med en gitarr och på en liten teater. Han berättade just om det att han har blivit liksom the working class voice of America, men han har aldrig jobbat i en fabrik och han har aldrig haft ett 9-5 jobb liksom. Så han har liksom aldrig upplevt det han skriver om alls, Utan han bara upp, han det är ju litterärt allting han skriver om på något sätt. Men det upplevs ju som att det är självupplevt. Och det är ju liksom det som är hans stora konst på något sätt. Och det tycker jag också är väldigt typiskt. Jag känner precis samma sak. När jag skriver texter så jag försöker ju komma in i en stämning och ett uttryck som gör att det blir trovärdigt för dig som lyssnar. Men det behöver inte betyda att det är sant. Det är ju en helt annan sak. Utan det viktigaste är att du tror på det. Och det är, så är det ju det är det som är kraften med musik och text. Att du, jag hör en låt med någon, Paul Simon eller vem som helst. Och helt plötsligt, eller Halleluja med Leonard Cohen. Så blir jag ju berörd av det på något sätt. Jag tolkar den texten på det sättet som jag gör. Vilket kanske är helt annorlunda än hur du tolkar det. Och det är precis det som är det stora med musik och text. Att man blir berörd. Du hittar någonting som är gemensamt med din egen personlighet i det du hör på något sätt. Och det är ju det som är coolt med... Jag får ju hela tiden höra det att folk som gifter sig till mina låtar eller skiljer sig till mina låtar eller de hittar på saker och ting till mina låtar för att de tycker ju att det handlar om deras liv på något sätt. Precis så som de känner sig, precis så upplever de den texten. Och det är ju, då har jag ju lyckats med mitt syfte på något sätt.
Hur hittar du den känslan då? Sitter du så här, vi säger om du ska göra en låt, så väljer du så här, men här är 10 olika starka moments som många känner igen sig till. Och sen så väljer jag ett moment, eller hur gör du?
Jag vet inte, men jag gör absolut inte så. För så funkar inte kreativt arbete alls för mig. Utan det blir som det blir. Det är när jag skriver Jag går helt och hållet på hur jag mår och hur jag känner mig just den sekunden. Alltså om jag skriver, för det första skriver jag väldigt lite. Alla tror att jag sitter och skriver hela tiden för att jag ger ut ganska mycket musik. Men jag skriver väldigt lite och vissa går upp på morgonen och sätter sig och spelar piano eller gitarr eller sitter vid datorn en hel dag och gör musik. Men jag är ju precis tvärtom. Jag försöker skriva så lite jag kan. Men när det pockar på och jag verkligen vill skriva någonting så är det ju, då går det ganska lätt. Och det kan vara att jag letar efter, om jag har en liten musikidé eller en liten ackordföljd eller någon melodi som jag tycker är intressant, så letar jag efter ett ord eller en fras som stämmer med det som jag har skrivit musikaliskt, alltså de harmonierar på något sätt. Och hittar jag då kanske ett ord eller något som jag tycker är spännande, eller en fras, så börjar jag skriva en text utifrån den frasen och utifrån den orden. Och det kan bli en story som är om ensamhet, eller det kan bli en story om glädje, eller det kan bli en story om uppbrott, eller det kan bli en story om dans, eller det kan bli en om längtan, eller det kan bli vad som helst, beroende lite på vad det är för ord. Så att jag låter hela tiden, det är som att spela schack lite så här, eller det är ungefär samma sak som när man målar en tavla. Du börjar med någonting och sen så blir det lite mer, så blir det större, så blir det en miljö kanske, eller det kanske blir en abstrakt grej. Det blir olika färger som harmonerar eller inte. Det finns liksom inga regler, det finns ingenting. Så det är verkligen så exakt så långt ifrån som det du beskrev.
Ja, bra, då vet man vad man inte ska göra. Mm. Det är ju guld. Men du är ju uppväxt i Halmstad i Furet. Mm. Och... gick runt med hatt när du var liten?
Gick runt med hatt? Du menar, jag tror du menar att jag tiggde pengar.
Nej.
Nej, jag hade hatt, ja. Ibland hade jag hatt.
Ja. Varför hade du hatt på dig för?
Jag vet inte. Jag ville nog inte vara som alla andra. Så jag ville nog märkas. Det var viktigt för mig att... Jag vet inte. Det är en bra fråga faktiskt. Varför hade jag hatt? Jag
tittade också. Hade de andra barnen hatt?
Nej. Jag hade hatt ibland. Och jag hade... jag vet inte. Jag hade alltid sånt där som ingen annan hade. Jag vet inte varför.
Hade du någon guldskjorta? Den är jag när jag var liten. Jag köpte en 50 spänn, men den gick sönder sen i tvätten. Det är min favoritskjorta. Jag har
fått tvätta kläderna.
Nej,
guldskjorta hade jag nog inte.
Mm.
Nej. Svårt.
Men du, jag har liksom läst på lite grann om dig, för jag var ju tyvärr inte med på din barndom. Så att, men det känns som att du var en ganska egen person.
Ja, jag vet inte om jag var egen, men jag var ganska mycket ensam varje så här. Jag har alltid sökt mig till mitt eget rum helt enkelt. Jag tror att det kommer mycket ifrån min mamma som var lärarinna i porslinsmålning och målade mycket tavlor och gick på mycket sån här. Det var mycket penslar och sånt hemma hos oss. Så hon jobbade ju väldigt mycket på egen hand och det var många timmar som man satt i tystnad och skapade helt enkelt. Och det jag gillade det. Det fanns en sorts lugn i det som jag gillade. Jag märker till exempel att min fru och jag, vi har ju varit tillsammans i 2000 år snart.
Över 30 år?
Ja, över 30 år. Hon gillar ju att allt alltid är musik igång, att det alltid är ljud överallt när man är hemma. Men jag är ju precis tvärtom. Jag har aldrig på musik om jag inte lyssnar aktivt på musik. För jag tycker att det bara stör. Jag vill jättegärna att allt... När jag är hemma själv i vårt hus eller i vår våning här i Stockholm så är det alltid tyst om jag inte aktivt lyssnar på någonting. För jag trivs bra med tystnaden. Jag tycker det är skönt att det är lugnt så att jag kan kreera eller gå in i min egen lilla bubbla. Så jag gillar nog att vara i den lilla bubblan.
Kan ni börja bråka någonting om det att du vill ha lugn och ro och hon vill sätta på typ hårdrock i hela lägenheten?
Ja, hårdrock tror jag inte, men hon gillar ju, hon spelar jättegärna sån här vad heter det, countrymusik.
Jill Johnson.
Ja, fast det är en mer alltså hon gillar ju amerikansk gammal country sådär. Men och så gillar hon ju dansband. Hon har mycket dansbandskompisar i olika band och sånt. Så hon gillar dansband. Fast det är ju lite så country-aktigt.
Gammal dansband eller ja, ny dansband?
Ja, nytt dansband också. Ja.
Inte men, fyra bugg och en Coca-Cola?
Nej. Ja, eller den kanske hon gillar, jag vet inte. Jag har aldrig hört den dock hemma. Nej, men jag kan inte säga att vi bråkar om det. Men vi har olika preferenser liksom. Det är samma med när vi är ute och åker bil så vill hon alltid ha radion på och jag vill alltid ha radion off.
Men vem är det som får sin vilja igenom det? Det går ju inte.
Hon vinner alltid.
Okej, okay. Det är ganska enkelt. Ja, men vad bra, men då vet hon. Men det tycker jag också är en intressant sak. Ni har hållit ihop i över 30 år. Vad skulle du säga att nycklarna har varit för att kunna ha ett förhållande och är det fortfarande ska vara meningsfullt och givande för båda två under 30 års tid?
Jag tror att det just i vårt fall, det är svårt att svara på generellt, men just i vårt fall så är det mycket att vi har gjort den här resan tillsammans. Hon har varit med mig hela tiden, hon jobbade, hon kommer från resebyråbranschen, vilket gjorde att när Roxette började hända så blev hon automatiskt delaktig i att boka alla resor och sköta organisationen kring Roxette. När det gäller resedan. Så att hon har ju varit med på alla dessa 8 års långa resor som vi gjorde då 1988-1995 när vi egentligen var på turné hela tiden. Och det var ju såklart en förutsättning, för annars hade man ju aldrig träffats. Så att vi har väldigt mycket samma vänner och vi har väldigt mycket erfarenhet tillsammans och är väl våra bästa vänner tror jag faktiskt, och det är en bra grogrund att vara. Vi tycker inte lika om allt, men vi har respekt för vad vi tycker tror jag.
Ja, och är det så att ni har oskiljaktiga åsikter så har hon rätt?
Lite så.
men hur träffades ni då?
Vi träffades på en fast jag såg henne var på ett diskotek i Halmstad och sen Jag hade en dejt med en annan tjej som hon kände. Så hon, men den här tjejen då som jag hade dejt med, hon var tillsammans med en annan kille. Så vi skulle träffa, jag den här som jag hade dejt med, vi skulle träffas lite i smyg. Och då organiserade Åsa och min fru den här dejten hemma hos sig. Så att jag gick på den här dejten och hade med mig en killekompis då. Så vi blev ju fyra då. Så mitt under den här dejten så blev jag lite betuttad i värdinnan istället, om man säger så. Och det fick vara Åsa. Det var så vi träffades.
Hur gammal var du då?
24-25, något sånt. Ja. Hon var 23.
Häftigt. Och ni blev ihop ganska direkt då?
Mm. det tog några månader innan det blev allvar. Men visst.
Ja.
Och det var precis i den vevan som min karriär gick ner totalt. Det var efter Gyllene Tiders, när Gyllene Tider hade lagt ner. Och jag gjorde min andra svenska soloplatta som inte funkade alls. Så det var väl ganska, det var ju liksom inget flådigt tillfälle att träffa mig, precis. Vilket kanske var bra.
Mådde du dåligt då, eller?
Ja, alltså så till den vid att det var, jag var ju en föredetting när jag var 25, liksom. Det var ju så. För att Gyllene Tider var över och det jag gjorde just nu, eller just då, 1984-85, det fungerade ju inte längre, va? Så att jag fick hade inget skivkontrakt längre och jag visste inte riktigt vad jag skulle göra för någonting. Så att jag började skriva texter till en massa och skriva låtar till alla möjliga håll. Jag skrev bland annat texten till Kärleken är evig med Lena Philipsson och lite annat sånt där. Lite mer andra genrer som behövde sådana som jag.
Men på den tiden, när det var 24-25, då hade du ändå slagit igenom. Var du så pass, hade du så pass mycket pengar då att du skulle vara typ så här, ja men jag är klar nu?
Nej, absolut inte. Vi hade inga pengar att tala om. Vi körde begagnad golf och sånt. Nej då, det var men det var verkligheten, det var liksom vi hade inte speciellt mycket pengar i Gyllene Tider. Alltså på den tiden man tjänade inte speciellt mycket pengar, utan å andra sidan, om jag säger så här, när vi Gyllene Tider slog igenom, då var vi runt 20 i bandet. Så det är klart att om du tjänade 10 000 spänn i månaden så hade du ju mycket pengar, för det här gjorde man ju inte annars. Vi kom ju från 70-talet och allihopa var ju arbetslösa och allihopa, vi hade liksom inga pengar alls. Så det var ju allt som gick plus var ju, kände man sig som Joakim von Anka.
Ja. Vad var det första du unnade dig då när du började? Var det en gitarr eller var det någonting du ville ha? Liksom, när du kände såhär, gud, nu har det gått bra. Liksom, nu ska jag köpa min första gröna golf, eller?
Ja, alltså det var ju så. Man skaffade en egen ägare. Jag flyttade hemifrån ganska sent. Skaffade en lägenhet när jag var typ 21-22 kanske. Jag köpte min mammas gamla bil. Och sen så en orange Passat, för övrigt.
Det var stor bil ändå. Fick du plats med lite högtalare?
Nej, det var inte så stor. Passat på den tiden var inte så stora faktiskt. Men när vi slog igenom med Gyllene sen så blev det lite... Man köpte grejer till sin lägenhet. Jag kommer ihåg att jag köpte två stycken Andy Warhol-tavlor. Jättebilligt, alltså grafiska blad. Det kostade ju ingenting på den tiden. De har jag kvar fortfarande. På Mick Jagger. Två stycken på Mick Jagger. Man gick vidare. Och det är klart att vi köpte gitarr och instrument och sånt.
Ljud var ju så jäkla dyrt på den tiden.
Jag köpte,
så sjukt dyrt.
Ja, jag köpte en synt, en Prophet 5. Och den kostade 34 000 spänn. Nu, de har väl rasat till ingenting och så nu går de upp igen för nu börjar det bli vintage. Så nu går de, kostar de väl 80 000 kanske. Mm. Men det var ju jättemycket pengar då liksom. Och allting kostade ju jättemycket.
Men när du slog igenom så bodde du ju hemma då med din mamma. Och då hörde det att du blev helt hysterisk, att folk typ snodde din tvätt och sånt.
Mm.
Och typ regplåtar och sånt.
Mm, så var det ju. Det var ju allt. Vi fick ju. Jag kommer ihåg att jag fick över 2000, kanske 3000. Jag glömt. Jag berättade den här storyn så många gånger så att man skriver om historien. Men det var en.
Ta 5000. Får krydda lite.
Tusentals brev och kort när jag fyllde år. Så det kom ju två säckar med post. Och det var ju precis så som du säger, att folk gick in i vår trädgård och plockade ner stalens tvätten som hängde på tåk och allt som var löst försvann liksom.
Märkte jag för något typ av plagg från det som var mer intressant? Kallingarna?
Jag vet, nej, det var bara för allting bara var borta. Och så här, vi hade en sån här radiomast, eller radio, vad heter det? Man hade på bilarna förr i tiden. Den skruvade de bort och skylt, registreringsskylt, allting som var löst liksom, skulle vara så, bli souvenir. Så, men så var det, men sen kom ju, det kom ju tillbaka sen igen några år senare med Roxette. Då var det ju precis samma sak. Det började folk tälta utanför huset i Halmstad. Och
gick typ Gajor och Tore dit. And then on the left, we have Roxette.
Roxette var ju ännu större för det var internationellt. Och det jag kom ihåg när vi spelade i Buenos Aires 91 kan det ha varit kanske. Det var 1500 pers utanför vårt hotell som stod och sjöng Roxette-låter hela natten. Och det var samma helg som det var Formel 1 i Argentina. Och förarna bodde på vårt hotell. Och jag träffade David Coulthard. Han har jag träffat några gånger sedan dess. Han berättade hur irriterade de var på oss för att ingen fick sova. Men det var ju så. Och så gick, jag kommer ihåg att vi gick ut från fönstret. Och man stack ut huvudet lite från fönstret så man kunde öppna fönstren. Och så ser man liksom en 1000 pers, 1500 pers står gasta där nere och sjunger Joyride eller Fading Like a Flower eller vad.
Nej, det är så sjukt.
Nej, det är sjukt, det är riktigt sånt. Men det var ju Sydamerika, det var väldigt stort för oss och är fortfarande, men det var ju man kom, när vi kom till Peru eller till Chile, så det var ju så här kravallstaket från flygplatsen in till hotellet. Det var som det var liksom presidenten av USA.
Stängde av alla gator, hade eskort.
Ja, allting. Inte alla gator kanske, men en gata blev avstängd. Så stod det folk med blommor, precis som vi hade kommit hem från ett olympiskt guld.
Ja, eller någon hade dött.
Ja, eller någon hade dött. Och vi kunde inte gå ut. Alltså, Marie försökte gå ut någon gång i peruk, och det gick ju inte. Och de fick ju springa gatlopp hem. Så vi kom ju aldrig ut från hotellen. Alla frågar mig alltid jag har varit över hela världen, hur det är i den staden. Jag har ingen aning, för jag har suttit mitt jävla hotell. Det är först på senare decennierna som man har kunnat se lite mer när det lugnat ner sig. Men den tiden var ju hysterisk. Det var verkligen så. Men när man tittar tillbaka på det nu så känns det som en annan tid och en annan person. Men det är, när jag ser foton på det och vissa fall filmer på det, så blir man ju påminn om att hur det faktiskt var. Och jag vet att vi tog med oss vänner och bekanta som var med på resor. Och de trodde inte sina ögon, och de berättar ju nu vittnesmål om det här, sånt som inte vi såg. För att vi kunde inte se det, men hur det var, liksom, hur folk betedde sig och hur det var på konserterna och sådär. Vi levde ju i vår skyddade popvärldsverkstad.
Vad var det för extremer då? Jag hörde någon historia förut, att, jag vet inte vilken artist det var, men att exempelvis folk har kommit med så här, låtsas vara pizzabud för att komma in. Har du varit med om något liknande, att det varit sådana så här extremgrejer, några läskiga grejer?
Inte riktigt så. Vi har alltid haft väldigt bra security, så det är ingen som har lyckats med det. Men det närmsta som påminner, det är direkt jag tänkte på när du sa det. Då tänkte jag på när vår son föddes på Karolinska här i Stockholm. Så var det en kvällstidning, jag säger inte vilken, som försökte smuggla in sig, för alla skulle ha första bilden på Gabriel då. Och så de kom upp till den salen, den avdelningen där Åsa låg med blommor, och en tjej var det, och kom upp och sa att hon var släkting till Åsa för att komma åt det här, ta en bild. Och sen samma tidning åkte, hyrde en helikopter i Halmstad och flög över vårt hus för att plåta honom.
Vad sjukt.
1997, ja, helt sjukt. Jag blev tokig på dem, och den här helikoptern flög över vårt hus och lyckades dessutom ta livet av grannens kanin. Han skrämdes ju till döds. Och jag blev helt tokig, så jag tog bilen och åkte bort till flyget till Halmstad, som ligger ungefär 5-7 minuter från där vi bor. Och frågade vem är det som har hyrt den här helikoptern? För det måste ju varit en lokal helikopter liksom. Och det ville de inte säga, men jag fick reda på vem det var sen. Men det behöver jag inte säga nu.
Nej.
Men det var, du kan ju gissa, det var en av våra två kvällstidningar. Så det var, när jag tänker på det här att lura sig in sådär, så tycker jag det är också den världen som vi alltid var tvungna att leva i, att alltid vara på sin vakt mot media. Och det påverkar människor ganska mycket när man alltid man aktar sig för vad man säger och aktar sig för att provocera och det gör ju också att du blir ju, när du hela tiden måste leva med de premisserna så blir du ju också det blir ju ganska sluten på något sätt.
Fångenskap, fängslad dig själv lite grann.
Det blir ju lite så att du alltså nu för tiden har inte jag så mycket problem med det, för men hela mitt liv har ju varit så. Jag har ju lärt mig det att jag snackar inte om det där, för att det blir en grej av det. Och det tror jag alla offentliga personer vet ju säkert vad jag pratar om. Så det där får man ju lära sig.
Men vilka är, om man säger så här, kändiskapets baksidor? Det här är en av baksidorna. Mm. Finns det några andra baksidor med att varit så stor som du är och har varit? Kan du ångra ibland att du inte bara var anonym, hade släppt din musik och blivit stor på det sättet?
Nej, det kan jag inte säga. Alltså jag tycker att om man jobbar i den här branschen och med det arbete som jag har, så är ju en av förutsättningarna för att lyckas med det är ju att du blir känd. Du blir ju en offentlig person av bara farten, och det är ju en förutsättning för att jag ska kunna sälja mina biljetter och för att folk ska lyssna på min musik. Så att jag tycker ju att det är... när jag berättar de här grejerna så är det ingenting jag gnäller över, utan det är ju någonting, det är bara ett faktum att man får lära sig spelets regler på något sätt. Så att jag kan inte säga att det är alltså offentligheten drar ju med sig vissa saker, man får helt enkelt lära sig leva med det.
Du har ju också skrivit en låt när du vägde svamp. Är det ett framgångstips om man ska skriva en bra hitlåt? Om man ska göra något annat samtidigt, exempelvis väga svamp?
Nej, det är nog inte. Det är nog tvärtom. Jag tror att man i alla fall för mig, så jag skrev inte låten och vägde svamp, utan jag skrev låten... Du syftar på dansa inte lika bra som sjömän med Gyllene Tider. Jag skrev ju den i väntan på att jag skulle väga svamp. För vi hade så här 45 minuters paus hela tiden i väntan.
En tydlig skillnad. Ja.
Så det är inte så att jobba och skriva. Nej, men det som är bra dock, det är ju att när du väl har skrivit så är det ganska bra. Det finns ju ett gammalt talesätt att man ska sova på saken och inte bara fatta beslut så här spontant, vilket jag tycker är väldigt bra, en bra regel. Och det är ofta så när du skriver också, att det är väldigt bra att skriva och gå tillbaka lite senare när du har gjort någonting annat och försöka få distans till vad du håller på med. Så det är liksom olika skeden av skapandet. Samtidigt är det, om du backar bandet då till skede ett, när du skriver det från början på något sätt, där tror jag det är jävligt viktigt att vara fokuserad och när jag sitter och skriver till exempel, så brukar jag ha igång min telefon och spela in det jag gör, för att jag gör fel. Det berättade jag lite om innan. När jag gör fel så kan det bli intressant. Och när jag känner att shit, det här var intressant och ska försöka göra om det, så har jag ingen aning om vad jag gjorde för fel. För att det blev ju ett fel. Men då kan jag lyssna på vad jag gjorde för fel. Och då kan jag lära mig det felet, och det kan bli en hook i låten sen.
Typ så här...
Det är Göran som kom på det, det var inte jag. Men och det är samma sak med text, att när du skriver och du är inne i din lilla kreativa bubbla så här, och skriver och skriver och skriver, så det är väldigt bra att ösa på och skriva för mycket och skriva fel och göra... Ja, det blir kladdigt och det blir abstrakt och konkret om att annat. Sen går du tillbaka och editerar och ser det viktigaste i det här, va? Och sen editerar du igen. Det är en lång process för att en låt ska bli nå en lyssnare. Det går igenom så himla många filter innan det blir klart. Mm. Och jag känner ju, försöker ju samtidigt som jag försöker vara en kreativ amöba som bara gör allting på en och samma gång, så försöker jag också vara någon sorts polis av att, är det här verkligen intressant? Är det tillräckligt bra? Och för det är oftast, du kommer till, låt säga att en låt går igenom 100 filter innan den når lyssnaren. När du kanske är på 12 eller 15 någonstans, då kanske det är dags att säga bye bye, det här är inte tillräckligt intressant och viktigt för att gå vidare. Men idén håller inte tyvärr. Textidén var inte bra, det stämmer inte. Låten är tyvärr inte tillräckligt stark, eller det är inte tillräckligt intressant. Eller det påminner för mycket om någonting annat du har gjort tidigare. Det är ofta så när man spelar in album, så är det ofta så att du kanske har 30 låtar, du spelar in 15 av dem kanske, eller 14. Skälet att många låtar, de som inte blir inspelade, behöver inte nödvändigtvis vara sämre än de andra, men de kanske är väldigt likadana. Så man väljer ju ofta liksom det för stunden det man tycker är bäst av dem då.
Och in på Roxette, hur träffades du och Marie?
Jag tror att vi träffades i en replokal i Spällingsholm utav Halmstad. Det var på 70-talet, slut på 70-talet. Gyllene repade där ett tag, och hennes band som hette Strul, tror jag de hette då. Men då spelade hon Fender Rhodes piano och sjöng i det bandet tillsammans med sin pojkvän Martin. Och hon var helt fantastiskt duktig. Så Marie och vi blev goda vänner, och hon höll på med sitt, jag höll på med mitt, och vi slog ju igenom ganska tidigt, 1980 då. Men hon var ju med oss, och hon sjöng med oss, var ju på en julsingel vi gjorde till tidningen Schlager som fanns på den tiden, 1981 kan det vara. Och sen var hon med oss och gjorde tv i en låt som heter Vandra i ett sommarregn i Casablanca-programmet. Så våra vägar, hon var ju liksom med oss hela tiden. Sen var sista Gyllene Tider-turnén på 80-talet, då var ju 84 tror jag det var. Våren 84, då var hon med och sjöng kör ihop med en annan tjej som heter Ulrika. Så hon har liksom varit med i kretsen hela tiden. Och vi har ju alltid haft en idé tillsammans att någon gång göra någonting tillsammans på riktigt. Och det som förenade oss var ju att vi ville jättegärna jobba internationellt. Det var ju såklart den stora drömmen, för det är ju så otroligt ouppnåeligt, så det är värt att drömma om. Så det var egentligen det som hände, att vi delade den drömmen.
Var det så att någon av er, ni satt på en fika då och bara, men du, nu kör vi?
Nej, inte riktigt. Det som hände var att min karriär funkade ju då i början på 80-talet, sen dog den ju ganska brutalt 84. Och jag började skriva låtar till en massa andra artister och sådär istället för att jobba själv. Samtidigt var ju Maries karriär tvärtom, att Maries karriär...
Den var död från början.
Hon jobbade ju, det här bandet hon var med i splittrades, och så gjorde hon en platta med sin pojkvän Martin under namnet Mammas barn på Metronom Warner 82 tror jag, men det funkade inte heller, så att hon fick skivkontrakt med mitt skivbolag EMI, och jag gjorde ju soloplattor. Hennes andra platta blev ju ett stort genombrott för henne, Den sjunde vågen. Så hennes karriär var ju väldigt mycket på väg uppåt, medan min karriär var väldigt mycket på väg neråt när vi bestämde oss för att göra en engelsk låt tillsammans. Och den låten hette Neverending Love. Och den skrev jag egentligen till Pernilla Wahlgren under namnet Svarta glas, så hette originalet. Men hon spelade aldrig in den, och vår skivbolagschef Roffe Nygren sa till mig typ by the way i en korridor uppe på skivbolaget att skriva en engelsk text till den här låten du gjort till Pernilla Wahlgren och spela in den med Marie, för det är en fantastisk låt och du har tjatat om att göra någonting med henne i alla dessa år. Det här borde ni göra. Och det gjorde vi. Så att vi gjorde en singel, och det blev en stor sommarhit 86 här i Sverige. Ingen ville ha den utomlands, men i Sverige blev den en stor hit. Och som jag berättade innan så hade jag ju inget skivkontrakt längre, utan jag hade skrivit en ny soloplatta då som aldrig blev inspelad, för att det var ingen som ville ge ut den. Men jag översatte de låtarna till engelska, och det blev Roxettes första platta, första LP, som heter Pearls of Passion, som spelades in 86 också.
Var du duktig på engelska då, känner du?
Jag vet inte, jag är ju uppvuxen med musik och texter på engelska, så att jag har ju snappat upp en del, men jag har ju lärt mig engelska genom popmusik och pop, litteratur, och säger poptidningar och sådär. Men om jag är duktig på det, jag kan ju tycka att många av de här texterna från tidigare Roxette-plattor är ganska platta och sådär idag, men och de, vi kanske hade vunnit på att haft en bättre textförfattare just då. Men det, vi kände inte till någon som var bättre än så. Samtidigt kan man ju säga att lite av Roxettes egenhet i jämförelse med andra internationella artister från den eran är ju just att vi, att allting är homegrown, allting är gjort på vårt sätt. Det är mina låtar, det är Marie som sjunger, det är mina texter. Det är gjort här i Stockholm med Stockholm eller svenska musiker, och det är liksom, jag vet, så fort vi slår igenom i USA så ville de att vi skulle flytta till USA och koncentrera oss på Los Angeles och New York och jobba med amerikanska producenter och musiker, och det hade ju varit en dödsstöt tror jag för Roxette, för att då hade vi ju låtit precis som alla andra. Vi lät ju alltid annorlunda. Om du lyssnar på de här Look Sharp-albumen eller Joyride så låter det ju väldigt speciellt, och det är ju tack vare att vi gjorde allting utifrån Stockholm på vårt sätt. Plus att det var ganska skönt att sitta här uppe i norr och inte vara delaktiga i den internationella musikbranschen. För vi var liksom, vi satt ju där, gjorde, jobbade tills vi blev klara. När vi var nöjda så då skickade vi det till dem istället för att de ska sitta och tycka hela tiden. Mm. Det är lätt att bli många kockar och du försöker plisa fem olika marknader samtidigt. Det går liksom inte. Så att jag tror att många av de besluten som togs där, det var ju faktiskt riktiga beslut, som vi satt ju ner på möten och som bestämde var ska vi hamna någonstans. Och vi ville ju inte flytta till USA, och vi ville inte heller koncentrera oss på USA, utan vi hade ju flytt för att vi slog ju igenom väldigt globalt. Alltså vi var Australien, det var Europa, det var Asien, det var Sydamerika, det var liksom överallt i samma veva på något sätt. Så att även om vi hoppade över USA ett tag så fanns det en stor värld där ute som vi kunde jobba på. Så vi plöjde ju runt den här planeten några gånger. Så hade vi bara haft USA så klart att det hade blivit en annan grej.
Det var 88?
Ja, 89 kan man säga. April 89 var första ettan i USA. Så 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 pausade vi. För då skulle man reha barn.
Det är häftigt. Och då var ni Sveriges största musikexport.
Ja, då i den vevan var vi.
I alla fall enligt Wikipedia.
Ja, jo, men det var ju ingen som slog oss då. Vi hade ju... vi låg ju på Billboard-listan här. Hot 100-listan är ju den största listan som finns i USA. Vi låg ju där med låta i drygt 3,5 år utan att trilla av listan. Alltså vi, inte med samma låt såklart, men så fort en låt dalade så kom det en ny hit. Och så kom det en ny hit, och det var ju 3,5 år som vi låg där oavbrutet. Så det är ju svårslaget såklart.
När kände du då att ni liksom slog igenom på riktigt? Eller,
det var när Tom Petty skrek.
Långt senare. Hela världen bara, ja, men... Men när kände du att vi sa, wow, nu... Från att gjorde Gyllene Tid där, och sen kom du ner en liten, i alla fall svacka, karriärmässigt får man väl säga. Och sen startade du upp en Roxette. När kände du att, bara, wow, nu har vi någonting riktigt bra på G. Det här kan bli globalt och superstort verkligen.
Det fanns nog inget sånt definitivt tillfälle, men jag kommer ihåg att när vi var klar, när den sista låten vi spelade in, eller i alla fall en av de sista låten vi spelade in till Look Sharp-albumet var The Look. Och vi kände direkt att den är grym, och vi kände att det albumet som vi har gjort, Look Sharp var ju vårt andra album då, det var väldigt, väldigt starkt. Så jag vet att jag kommer ihåg att jag sa till Maria att om vi lyckas få hål med någon låt från den här plattan så kommer vi ha några bra år, för att det fanns så mycket att ta på från den plattan. Den plattan innehöll ju The Look, Listen to Your Heart, Dangerous och Dressed for Success. Det var 4 jättehits på den här plattan. Men tricket är ju, och det svåra som i alla branscher gissar jag, det är ju att få hål på, sparka upp dörren. Någon måste ju göra det åt dig. Och så det svåra är ju att få det gjort liksom. När du väl har kommit in i, har du väl fått en hit och du har en sån platta i ryggen, så är det ju bara att mata på liksom. Då det handlar ju mest bara om organisation och logistik och hur du ska liksom lösa det, i vilken ordning, och du måste göra rätt video och du måste ha rätt folk att jobba med och sådär. Men det går liksom att genomföra. Och det blir betydligt lättare också när du få framgång, för då har du också annan budget att jobba med. Så jag menar, man kan väl säga att när vi gick in på Amerika-listan med The Look första veckan, vi gick in ganska högt, jag tror vi gick in 58 eller sånt där första veckan, då kände man, shit, det här är ju, nu är ju någonting på gång här. Vad det skulle leda till vet jag inte, men jag tror det tog 8 veckor innan den blev etta.
Och något som jag tyckte också var... Alltså jag minns verkligen det. För att jag blev så här väldigt förvånad och stolt. För jag är ju 32 nu, så jag var inte så himla gammal när Pretty Woman kom.
Nej.
Men den filmen har jag kollat på hur många gånger som helst. Och sen så, när man satt och kollade på den, så kom den här It Must Have Been Love. Som du har skrivit. Och jag blev så förvånad att den här stora filmen, som var... säkerligen och är en av världens mest tittade filmer och känd i de flesta, att ni hade en egen låt med i den. Det var så här, och inte nog med det, det var typ den bästa låten av de olika låtarna som spelades, så den som verkligen blev det här igenkänningsfaktor för Pretty Woman. Hur kommer det sig? Fick ni ett samtal då, eller hur gick det till att komma in i Pretty Woman-filmen?
Ja, det gick som så många andra saker, att det var lite tur. Om jag börjar med att säga så att It Must Have Been Love släpptes ju redan 1987 som jullåt här i Sverige. Det var ju nämligen så att jag berättade innan att ambitionen med Roxette var ju att i första hand försöka komma ut internationellt. Och vi gjorde vår Neverending Love-hit 86, på sommaren 86 i Sverige. Och så gjorde vi den första LP:n då, samma år. Och som jag sa, det var min tredje svenska soloplatta som aldrig gav sig ut, som jag översatte, som blev första Roxette-plattan. Men det hände ju ingenting med den heller. Den var stor i Sverige, men hände ingenting utomlands. Ingen ville ta i Roxette med tång. Och så pratade vi med vårt tyska skivbolag, och de kunde inte få oss på radion, ingen brydde sig. Så sa de, skriv en jullåt. Så är det lite lättare att få in det på radion kanske, för då kan man koncentrera sig på julsäsongen. Så att jag skrev en låt som hette It Must Have Been Love, Christmas for the Broken Hearted, inom parentes. Så det var med en liten julreferens i texten då. Och vi spelade in den, och den blev en jättestor jullåt i Sverige. Det har folk glömt bort, men 1987 var det, vi fick en platinasingel för den låten i Sverige. Det var vi och Tänd ett ljus med Triad som kom samtidigt.
Ja, den är bra.
Den är bra. Men det där skälet till att vi spelade in den här jullåten, det var ju för att tyskarna skulle börja spela den här på sin julradio då. Men de ville inte ha den, de släppte inte ens den. Så den blev en hit i Sverige, som var det historia. Och sen så gjorde Marie en ny skiva, tror jag. Efter stormen, tror jag den plattan hette. Under tiden skrev jag en massa låtar som blev Look Sharp, så småningom med Roxette. Och sen slog vi igenom i USA med Look Sharp-plattan. Och helt plötsligt så hamnade vi i Los Angeles. Och jag kommer ihåg att jag sitter på ett lunchmöte på någon flådig restaurang där med vårt skivbolag. Och då berättade de för oss, jag tror att Marie är med också faktiskt. Ja, det är hon, jag är säker på att hon är med. För det var inte alltid det var så, men hon var med då. Och då så säger han, den här skivbolagskillen, att de har precis, EMI då, vårt skivbolag, har köpt rättigheterna till soundtracket till en ny film som heter $3,000, heter filmen. Och den här filmen är en debutfilm för en ung tjej som heter Julia Roberts, och det är en comeback för en gammal stöt som heter Richard Gere. Det är en lågbudgetfilm. Det är Touchstone Pictures som gör det. Touchstone ägs av Disney, så det är Disney som ligger bakom det här. Men EMI hade då soundtracket till filmen, och EMI hade precis signat David Bowie. Så David Bowie hade en låt med, en ny version av Fame som låg på den. Och det var så en massa andra EMI-artister. Så ville han att jag skulle skriva en låt till den här filmen. för att, eftersom vi låg på samma skivbolag. Så sa jag att det kommer jag inte hinna, för att vi är ute och reser med Roxette. Och jag tror att vi var på väg till Nya Zeeland, något sånt där konstigt. Jag spelar ingen roll. Men i alla fall så sa jag, men vi har en jullåt som är i och för sig 2 år gammal då. Men den är skitbra. Marie sjunger fantastiskt och det är en grym låt. Och jag kan göra om texten, ta bort alla julreferenserna.
Jingelingeling.
Ja, lite så. Och så vad jag egentligen gjorde, det var att jag tog bort Christmas Day och blev Winter's Day till exempel, sådana grejer. Och så gjorde vi en delvis ny inspelning av den här låten och skickade den till Gary Marshall som var regissör för Pretty Woman som filmen nu heter. Den heter 3000 då. Jag vet inte om du kommer ihåg den här scenen. Han hyr ju henne för $3000 den här helgen. Vi tänkte inte så mycket mer på det, utan vi visste att det var en bra låt, men
bra låt men budgetfilm.
Lite så. Sen helt plötsligt så håller vi på och jobbar med Joyride-plattan och spelar in den i studion i Stockholm, och då ringer telefonen och så kommer de hämta mig och så säger de att det är en kille från USA som vill prata med mig. Jaha. Och då är det Gary Marshall själv, regissören till Pretty Woman, som är i telefonen. Så säger han, hey, we never met. Han säger liksom, i princip säger han så att jag skulle bara vilja säga hej och tacka för den här låten, Must Have Been Love. Den är grym och jag har klippt om filmen. Jag hörde låten, så att jag vill inte att det ska vara någon dialog över när den låten spelas, för låten berättar så bra den här scenen då. Så han ville bara liksom understryka hur mycket han tyckte om den här låten. Och jag liksom, jaha, kul. Så här, jag visste inte vem han var. Och den här filmen hade inte ens kommit ut. Jag kommer knappt ihåg vad det var för någonting. Men sen fortsatte vi jobba. Och sen helt plötsligt så kommer vi till Los Angeles några månader senare. Och så bjuder de oss till Burbank, tror jag det var, någonstans. Och så Maria fick titta på den här filmen själva i en bio där ute någonstans. Och den var ju bra. Men det var ju liksom, ja. Men sen blev det liksom, precis som du sa innan, det blev en av världens största filmer. Och en gigantisk hit för oss, såklart. Och den kom precis rätt tid också, för under tiden vi jobbade och reste runt och gjorde promotion då över hela världen och turnerade, så skulle jag ju skriva låtarna till Joyride dessutom. Vi behövde ju en uppföljare. Så vi vann ju tid. Vi vann ju ett halvår i tid tack vare att It Must Have Been Love kom emellan Look Sharp-albumet och Joyride-albumet. Så det var suveränt. Det var ett långt svar. Jag ber om ursäkt för det.
Nej, men det är jättespännande att höra. Och det var någonting faktiskt jag tänkt på. Eller jag tänkte första gången när jag var kanske 8-9 år och kollade på den där filmen. Så att det var, nej, men häftigt.
Ja, det är en rolig film. Bra film.
Har du träffat Julia Roberts och Richard Gere?
Faktiskt inte. Jag har inte träffat någon av dem. Aldrig.
Lite märkligt faktiskt. Det känns ju som att du hade gått på röda mattan där, med tanke på att du var...
Nej, jag kommer ihåg att de sa till mig så här, Per, du kommer att vinna en Oscar för årets låt i Hollywood. Oscar för filmen, årets låt i Pretty Woman då. Och för att jag var anmäld till det då. De skickar ju in sådana anmälningar till det. Och så sa jag att, nej, men det är ju inte schysst, för att jag skrev ju inte den här låten till filmen, utan det är ju en jullåt då, från 87.
Det är, och det visste inte de, i Sverige.
Ja, men det visste inte de om, så då strök de mig. Så Stevie Wonder vann med I Just Called to Say I Love You, från någon film med Dudley Moore eller vadå, jag kommer inte ihåg. Så det var ju dumt att jag sa det, han kanske hade fått en Oscar.
Ja.
Men du vet, ärlighet var längst.
Ja, det har du helt rätt. Var det... Är det ditt största misstag som artist? Eller har du gjort några andra grejer som du känner att
ångrar? Det är inget misstag, det är ju liksom... Om du tänker, ponera att jag hade vunnit och sen det visar sig att jag skulle bli diskvalificerad för att den kom ut 87 då liksom.
Ja, det är
inte så, det är inte så kul.
Vad har du gjort för misstag idag som du känner idag? Eller lärdomar? Är det något ångrar?
Jag kan ju se svagheter i vår resa. Liksom. Jag kan se att vi låg på ett ganska mediokert skivbolag i USA som inte var speciellt bra på just den marknaden. EMI var inte bra i USA
på början på 90-talet. Och däremot var EMI väldigt bra i Tyskland, de var väldigt bra i Australien och jätteduktiga i Kanada till exempel. Så att, jag menar, herren ner och herren tar liksom. Så man skulle kunna säga att det hade man gjort om resan, så skulle man kanske mer specialiserat sig och varit såna, en free agent helt enkelt, så du skulle kunna handplocka rätt samarbetspartner på olika marknader. Så här. Men vi satt inte riktigt i en sån situation. Vi hade ett skivkontrakt med EMI globalt, så att det var liksom upp till... Jag tror att alla blev väldigt tagna på sängen av vår framgång. Inte bara Maria och jag, utan även skivbolaget. Så att det var ingen riktigt som var förberedda på det här. Liksom. Utan det var hela tiden att jaga i kapp. Och det tog ju många år innan man liksom kom i kapp. Och sen blev det ju, som det alltid blir i stora företag, att vårt skivbolag blev sålt. Och vi hamnade, det var 123 anställda för oss som jobbade på EMI i USA. De fick sparken allihopa, och inkom 123 nya människor som inte hade någon som helst relation till Roxette. Och då fick vi ju liksom börja om från början, och det funkar inte. För vi var ju inte intressanta för de nya människorna. För vi var ju liksom the old horse. Mm. Så de ville ju jobba med grunge-musik, som det var hippt då. Efter Nirvana, början på 90-talet, 93-94 någonstans där. Mm. Men det är ju så, du kan inte göra en sån här resa som vi gjorde, eller som jag lyckas göra, utan att det blir fuck-ups liksom. Det blir så, det måste bli det.
Det är sån jävla maskin också som bara snurrar.
Ja, det är det så. Ja,
plog alltså.
Och du kan liksom aldrig nå 100%, utan jag tror att man ska vara... När jag tänker tillbaka, så tänker jag mest hur fan gick det till att vi hann med allting? För det var just det här som jag sa innan, att samtidigt som vi turnerade och gjorde promotion, så skulle det dessutom skrivas nya låtar och spelas in nya låtar. Det var liksom det, och jag fattar inte hur man pallade det.
Har du varit nära att gå in i väggen, eller fått mycket hjärtklappningar och sånt?
Nej, aldrig faktiskt. Jag har alltid gillat att jobba under stress, ska jag säga, men alltså ha krav, deadlines och sånt där. Jag gillar det. Men det är ibland när jag kollar i gamla böcker, eller man ser vilket liv vi levde, så undrar jag hur fan det gick till.
Drack du mycket sprit och sånt eller på resorna?
Nej, vi har aldrig varit festprissa på det sättet. Aldrig. Det är kanske därför det funkade, för att vi var väldigt, väldigt civiliserade och väldigt jobborienterade när det väl begav sig. Det är klart att vi hade våra baksmällor också, men det var när vi jobbade i studion och turnerade och reste så där, det var väldigt... Alltså vi, jag vet inte om det stämmer, det var någon som sa att vi gjorde 1800 intervjuer på 8 månader.
Det är helt galet. Men du kan ju knappt ha vetat vilket land du var i.
Nej, det visste vi.
Om du stod där så bara, ser du så här 50 000 framför, eller så 30, 100 000, whatever. Och sen så har du flygit någon annanstans och bara, hallå! Så bara, fan, ja. I vilken kontinent är jag på?
Ja. Ja, men det var ju så, kanske inte just konserterna, för det var man ju ändå fast i ett land. Alltså spelar du i Argentina eller i Brasilien, så är det ju liksom där några dagar. Men när du gör promotion så hattar du ju runt. Liksom. Du vet ju inte vilken stad du är. Vi gjorde radiopromotion i USA, då gjorde man kanske 3-4 städer om dagen. Mm. Så du vet ju inte var du är någonstans alls. Och det är ju så vi började med att skriva även på scenen då. Att längst fram på scenen så stod det alltid stadens namn. För att vi skulle inte säga fel stad till publiken. Och det hände ju ibland. Marie sa, jag kommer ihåg, hon sa San Diego en gång när vi var i Santiago. Eller om det var tvärtom, jag vet inte. Men det, shit happens, det är ju så.
Jag har några lyssnarfrågor. Först en då, som han skrev så här: jag jobbade på Megastore, skivaffären på Sergels torg som ung. Per Gessle var där ofta och köpte mycket saker. Men han hade ett villkor. Han ville ha rabatt. Tror han hade stående rabatt på 15%. Han var inte otäll eller något, men tydlig att rabatten ska vara med.
Det stämmer inte alls.
Det stämmer inte alls.
Nej. Till det började med så köpte jag inte skivor där alls. Det här måste vara, någon som har hittat på, som han har hängt på och gjort till en sanning. Det stämmer inte alls. Nej, det stämmer inte alls.
Nej. Och 15% tyckte jag ändå, om man hade haft rabatt, lite halvdålig rabatt.
Ja, men varför skulle jag ha rabatt?
Nej.
Ja, liksom, nej. Det där är också en konstig grej, för att det är så otroligt olikt mig att vara så. Jag förstår inte varför det har blivit jag funkar inte alls på det
sättet. Många stories som flyger runt. En annan dag ska jag undra om du skulle kunna säga dina tre bästa Roxette-låtar.
Oh, svårt. Queen of Rain tycker jag om. The Look tycker jag om. What's She Like? Det är en låt som en liten doldis på Crash Boom Bang-plattan. Där sjunger Marie fantastiskt. Hon sjunger fantastiskt alltid, men där är hon liksom bara makelös. Det är en jättefin låt. Den skrev jag, som du hör på titeln. Den måste ju sjungas av en tjej. En tjej som sjunger till sin kille och frågar om hans nya flickvän. Den heter ju What's She Like. Den skrev jag speciellt till Marie. Men den gillar jag jättemycket.
Om du skulle ta tre gyllene då? Gyllene tider-låtar. Vilka hade du valt då?
Juni, juli, augusti tror jag. Jag gillar, eller den gillar jag. Sjömän gillar jag för att den är helt koko. Och så gillar jag Honung och guld. Den spelade jag i somras. Jag har inte spelat den. Jag tror aldrig vi har spelat den med Gyllene tider. Men det var Lasse Winnerbäck som pratade med den. Han spelade den i tv, i ett något tv-program. Han berättade att han gillade Honung och guld. Och så gjorde jag ju småstadsprat ihop med Lasse Winnerbäck. Och då började vi prata om lite olika saker. Och då så dök den här låten upp och så tänkte jag ska testa den. Och den är en jättefin låt. Jag har aldrig spelat den. Den spelades in till Gyllene tiders tredje LP som hette Puls 1982. Ja. Och den körde jag i somras.
Grymt. Mm. Du hade ju ett rätt... man får säga tragiskt år förra året i alla fall. När din syster gick bort. Mm. Och innan det då så har ju din far gick bort när du var 19 år gammal. Och även din mamma gick bort för några år sedan. Mm. Och även din bror. Vilket är...
De gick på, min brorsa och syster och mamma gick bort inom tre år. Treårsperiod.
Ja, det är ju helt, helt sjukt.
Ja, det gick snabbt och det var tufft såklart. Och vi gick ifrån att vara en familj till att... Jag var den enda som var kvar, liksom. The Godfather, helt plötsligt. Jättemärklig känsla.
Hur gick de bort?
Min brorsa hade lungcancer. Min mamma hon fick hjärtinfarkt. Hon var ju gammal i och för sig, men hjärtinfarkt. Och min syster dog också i cancer. Bukspottcancer.
Och din pappa dog i cancer också?
Mm, skelettcancer.
Cancern är så jäkla tuff alltså. Den är brutal.
Ja. De säger ju att alla människor får cancer förr eller senare. Dör man inte av cancer så dör man ju av någonting annat. Trafikolycka eller något. Jag vet inte, men det är ju hemskt såklart. Det som var... när det gällde min mamma så var man ju ändå lite förberedd. För hon var ju 88 år. Så man visste att liksom, hon sjönk på sista versen på något sätt. Mm. Min syster visste jag också att hon inte hade så långt kvar, för hon var sjuk i ett par år. Så det var också, hon berättade att hon slutade, hon ville inte ta med cellgifter och sånt. Det berättade hon på våren och så dog hon på hösten. Och då fattade man att det kommer ju bara sluta på ett sätt. Min brorsa visste inte så mycket om, för han höll det där väldigt hemligt för sig själv och för oss alla. Så att jag visste inte om att han hade lungcancer alls. Så det var, det visste jag inte efter han hade dött faktiskt.
Varför berättade han inte, tror du?
Jag vet inte, han ville inte det.
Ville inte att alla skulle må dåligt kanske under tiden?
Nej, jag vet inte, det är ett mysterium faktiskt. Jag vet inte, det måste finnas ett starkt skäl till det, men jag vet faktiskt inte.
Mm. Är du själv rädd för döden?
Nej, det är jag inte. Jag tänker inte så mycket på döden. Döden. Men jag inser ju också att tiden går. Det märker man ju. Tid blir ju lite viktigare när man blir äldre på något sätt. När man är ung så slösar man ju väldigt mycket med sin tid. Och det ska man göra, tycker jag. Så att det är dumt. Jag har ju en son som är 20, snart 21. Nej, han fyllde precis 20 för guds skull. Men jag försöker inte pracka på honom mina tidsideal, om man säger så. Han måste leva efter sina, från sina premisser. Liksom. Jag tror det är viktigt att man lever som man ska i sin egen ålder. Mm. Förstår du vad jag menar där?
Ja. Mm. Vad hade du gett för tips? Om du skulle ge en tips till en 20, 30 och 40-åring. Man skulle börja bara med en tips till en 20-åring. Vad hade du gett för tips till den? Typ din son och alla andra hans vänner. Och icke-vänner.
Ja, det, jag vet inte om jag kan ge några tips. Men jag försöker ju... Jag bara tänker på hur jag har levt och den supporten som jag har fått. Jag fick ju väldigt mycket support av min mamma. Min pappa dog, precis som du sa, 1978. Då var jag 19. Så jag hann inte med så mycket med honom. Men min mamma har ju alltid varit en stor supporter och... var bland annat den som köpte min första gitarr till mig och sånt. Och lät mig liksom följa min linje på något sätt. Lät mig följa min känsla och min magkänsla och allt sånt där. Det var ju ganska kontroversiellt ändå att... Jag hoppade ju i princip av skolan för att starta ett popband. Liksom. Jag hoppade inte av, så, för jag gick ju ut mitt gymnasium. Men jag spenderade liksom ingen tid där direkt, eller ambition, hade ingen ambition. Och det var ju ganska kontroversiellt så här i efterhand, men hon köpte det liksom och accepterade det. För att jag kände att det var så viktigt för mig att få göra det. Och det är väl lite det jag försöker ge till min son, att han måste försöka hitta, jag försöker hjälpa honom att hitta vem han är. Att han känner en motivation. Vad är det han vill? Vad är det han motiverad inför och så vidare? Så att han... Jag tror att det är viktigt hos alla unga människor att de försöker hitta den grejen där de känner sig hemma i. För jag tror att det sämsta man kan göra som förälder är att tvinga på sina ungar att ge sig in i en roll. Att nu, du ska bli läkare, du ska bli det, du ska bli det. Det är ju självklart att alla människor kan inte bli Zlatan. Liksom. Men jag tror ändå att du måste ha en öppen dialog kring det där hela tiden. Och att hjälpa till, för det är tufft, det är tufft beslut. Jag har liksom aldrig riktigt själv tagit det beslutet. Jag blev ju popstjärna då, om man säger det, 1980, och jag har liksom aldrig riktigt bestämt mig vad jag ska bli när jag blir stor, utan jag bara hamnade där, och så har jag lyckats hålla mig kvar då i den kreativa sfären då, på något sätt. Men det var ju det jag ville, så det är ju jag har ju verkligen lyckats att göra det som jag brann för, och det är ju jättestolt över, och det är ju, jag är ju lyckligt lottad som har fått hamna där.
Vad har varit dina framgångsnycklar då för att komma hit? Vad är det som har gjort att du ändå släppt hit efter hit efter hit och lyckas med det, medan det finns andra artister som inte får någon att bli en hit? Och i det här området och i andra områden, vad har varit dina nycklar?
Jag vet inte, jag har aldrig tänkt på det på det sättet liksom, att jag har haft någon nyckel eller jag har gjort det jag har gjort. Det är så lätt i efterhand att säga att oj vad mycket hits du har, hur skriver man en hit? Men det finns liksom ingen sån, det finns inget trick för det. Jag har haft den kapaciteten, musikalisk kapaciteten, och det betyder inte att jag är en speciellt duktig musikant eller en duktig sångare eller på något sätt, utan det är ju tillfälligheter. Och det är också att jag brukar säga att det jag har varit riktigt bra på, som jag tycker själv, det är ju att jag har varit väldigt duktig på att hitta bra medarbetare som har dels gjort att jag blir bättre än jag egentligen är, för att jag måste stå på tå inför dem hela tiden och jag måste ta fram det absolut bästa över mig själv. Samtidigt så har jag lyckats motivera dem så att de blir bra. Jag tycker ju alltid att, det är kanske ensam på planeten, men jag tycker ju alltid att Marie alltid är bäst när hon jobbar med mig, för att jag kan ta fram grejer ur henne. Och det känner jag ju ofta med människor jag jobbar med, att jag tycker alltid att de är jävligt duktiga i den och den situationen när jag är med, för då kan jag hitta grejer hos dem. Men det där är ju subjektivt, det behöver inte vara att det är en sanning alls, utan det är bara hur jag känner. Det är därför ofta om du tittar tillbaka på, vi pratade innan om att jag har varit tillsammans med min fru så himla länge, 33 år eller vad det är. De flesta relationer jag har, även i mitt arbete, är ju väldigt långa. Jag har jobbat med Clarence Överman, producenten, sedan 86. Jag har samma business management sedan 1980. Jag har legat på ett enda skivbolag hela mitt liv, ända tills för något år sedan när de blev uppköpta. Samma management sedan 85. Jag jobbar med Live Nation, som heter Emma Telsta, för sedan 82. Alltså det är väldigt långa relationer. Det beror ju, och det är samma med de flesta musiker, Gyllene Tider-killarna till exempel. Vi jobbar ju fortfarande tillsammans för att det är roligt och det blir bra tillsammans. Så det är ju inte bara jag som känner, hade de här människorna inte tyckt att det varit bra, blivit bra, hade de ju slutat. Så men det är också något jag kan tycka, känna mig stolt inför, att det finns en motivation både hos mig och hos dem att gå vidare i vårt samarbete. Det tycker jag är ett gott betyg. Men hur det blir hits och sånt, det har jag ingen aning om. Men jag tror att det blir en, det kanske är ett summa summarum av allt det här vi pratar om. Att det alla blir bra på något sätt.
Men vad är dina egenskaper som person då, som ändå har tagit dig fram? Medan kanske andra hade släppt eller inte fortsatt. Vad har varit dina egenskaper som har gjort?
Ja, det där vet jag inte riktigt heller. Men jag är ju envis och jag vill ju maximera någontings potential. Alltså om jag brinner för ett projekt, så vill jag ju att, och jag känner att jag tycker det här är jävligt bra, då vill jag ju att det ska få maximal chans liksom. Och och sen så vet jag ju också att i den här branschen är det så att, vi pratade lite om innan här med att lyckas öppna dörrar. Har du väl kommit in i rummet och öppnat dörren, så finns det egentligen ingen gräns. Då handlar det mest om olika faktorer. Liksom, om en låt pikar på sjätte plats på listan, då kan den lika gärna gå etta. Det handlar ju egentligen bara om hur logistiken fungerar, om människor gör rätt sak i rätt ordning. Alltså det är ju ingen skillnad på kvaliteten på låten om den ligger sexa eller etta, utan det handlar ju om andra saker. Och det är väl mest den envisheten och ambitionsnivån då har jag alltid haft. Liksom. Varför ska du nöja dig med att bli jättestor i Halmstad om du kan göra samma sak och bli störst i Sverige?
Hela världen.
Eller hela världen, ja, egentligen. Och sen givetvis, och det är ju inget, det är ingen på något sätt betyg som jag har sett. Jag tycker inte att jag är tillnärmelsevis en lika duktig låtskrivare som Lennon McCartney eller Tom Petty eller Burt Bacharach eller vem du nu vill. Men det är ju ingen tävling heller, utan det handlar ju om att maximera det du kan och det jag har kunnat. Och det kan du göra på 1000 olika sätt, och 999 av dem är helt fel. Så det är ju så.
Hur ser framtiden ut för dig nu?
Det är fullt ställ. Jag släpper en liveplatta nu inför julen, och jag släpper en turnébok, en fotobok, ihop med en fotograf som heter Anders Ros, som också är från turnén då. Jag har precis avslutat, jag vet inte om du vet, men jag spelade in två svenska plattor i Nashville förra året som kom ut i år. En vacker natt och En vacker dag. Och jag har precis avslutat en engelsk version av den plattan, eller de plattorna. Så det kommer bli en engelsk version som kommer komma till våren. Och och till den plattan har jag spelat in tre nya låtar. Så det håller vi på att mixa just nu. Så det kommer vara klart fram till jul. Sen efter jul så är det release av den plattan och lite annat smått och gott som inte jag tänker berätta om. Men det är busy, busy, busy.
Det är maxat.
Det är maxat, men jag gillar ju det.
Now it's time for Trey's sister Fragor.
Och då kommer man in på de tre sista frågorna. Och då får du börja med att rekommendera en bok eller en dokumentär. Har du någon att rekommendera, en bra bok eller en bra dokumentär?
Ja, det har jag. Jag såg precis en dokumentärfilm om Danny Fields. Nu är vi i musikvärlden igen, men Danny Fields är en härlig typ. Han jobbade på Elektra Records på 70-talet. Han var med och drog fram Ramones och alla de här, den eran. Det är en väldigt spännande tid i musikbranschen, och gillar man Detroit-musik, Iggy Pop och MC5 och Ramones och Andy Warhol-världen och det här, Patti Smith och sånt, så är den ju guld, den här filmen. Mm. Den finns säkert på, jag tror den fanns, jag var på Netflix tror jag.
Har du någon bok att rekommendera?
Danny Sess heter den faktiskt.
Danny Sess. Mm. Danny Sess. Mm. Har du någon bok att rekommendera? Lyssnar du på någon ljudbok? Ljudbok, tänkte jag säga. Ljudbok eller läser någon jorden runt på 80 dagar eller något sånt.
Jag läser riktiga böcker faktiskt. Sista tiden så har jag läst väldigt mycket biografier. Jag håller på med Robbie Robertson-boken just nu. Han var med i The Band, om ni kommer ihåg det. Men den bok som jag tycker är jävligt cool, det är också en, det är sorts, jag vet inte vad det är, också en musikbranschbok. Det handlar om året 1971. Den heter 1971. Mm. Det handlar om skivor som spelades in 1971 i månadsvis, januari, alltså är det stories om platser som spelades in då eller som tillhör den månaden liksom, kanske kom ut då eller spelades in då. Det är en otroligt fascinerande bok, för det är ett fascinerande år. Om man är sådär nördig som jag och älskar musik, så är 71 ett väldigt viktigt och heligt år.
Spännande.
Det kommer ut många fantastiska skivor 71.
Mm. 71. Mm. Skriver också mer här i Framgångspoddens nyhetsbrev. Gå in på framgangspodden.se om du vill signa upp dig för det. Okej, ett tips för att bli framgångsrik i det man vill. Du får säga ett tips.
Envishet och att försöka hitta en... Jag brukar alltid tjata om magkänsla, men jag tror att man ska försöka följa sin magkänsla så mycket som möjligt. Men det låter ju enklare sagt än gjort, men jag tror att det är väldigt viktigt att man hittar vad det är man verkligen brinner för. Så man verkligen känner att här kan jag ge mitt max. För att om man... Det som du tittar på en film, om inte du är intresserad, tycker inte filmen är bra, så bör du tänka på andra saker. Och jag tror att man funkar så som människa. Om du lyckas hitta det du verkligen vill göra, så tror jag att du kommer lyckas. Mm. Jag tror faktiskt det är så enkelt. Men det betyder ju inte att du kommer starta en Tesla-fabrik eller något sånt, utan alltså, att lyckas handlar ju inte nödvändigtvis om att bli etta på Amerikalisten, utan det handlar ju mest om att lyckas med din egen linje på något sätt. Mm. Så man kan inte liksom säga att lycka är ju inte... Nu ska jag bli miljardär. Är det som är din ambition, att du vill bli miljardär till varje pris? Då är du ute och snurrar, tycker jag. För det är mycket, mycket bättre att börja andra änden, att följa det du verkligen brinner för. Har du tur så kommer du lyckas, även monetärt liksom. Men det är inte det som är lycka egentligen, tycker jag.
Nej, det är ju inte att ha massa olika ettor och nollor på sitt bankkonto. Nej, det är inte lyckan. Inte. Sen är det ju självklart bra om man kan betala räkningen och dra på resor och sådär. Men jag håller helt med dig. Man ska göra någonting man har stor passion för och drivs för, och det är det viktigaste. Liksom.
Och, jag menar, och lyckas man med det, lyckas man hitta den grejen, den tråden, så kommer allting annat via automatik.
Mm. Det var faktiskt en som ställde en till fråga som jag inte läste upp för dig, men jag tror jag bara ställde den bara för att skoja lite. Mm. Men är dina låtar enbart business, eller vill du ha ut något mer av dem?
Om de är business?
Ja, är dina låtar enbart business, eller vill du ha ut något mer av dem? Och det är ju lite grann som tvärtom vad den här frågan var. Uh-huh. Alltså att man gör ju något man har stor passion för. Om du hade byggt dina låtar på att enbart säga, åh jävlar, nu ska jag bli störst i världen och tjäna sjukt mycket pengar, nu ska jag ha en låt som jag tror alla verkligen kommer att gilla, och bara haft det som fokus, då hade det aldrig blivit så som det varit. Man måste gilla det man gör.
Det är ju ett garanterat recept för att misslyckas. Mm. Så det där har jag aldrig förstått heller, att folk, vissa människor kan få för sig det, att man skriver, så att du jobbar i ett framgångsrikt koncept som Roxette eller Gyllene Tider eller Mina egna grejer eller vad det nu är för någonting, att utgångspunkten har varit att göra business, Det är ju liksom, och det, eller, ibland så säger folk så här, nu när du har tjänat så mycket pengar, varför drar du inte det tillbaka? Precis som att liksom, det skulle vara målet, att lyckas så bra så att du drar det tillbaka, ja, att pensionera
nu,
sig.
Nu ska du sluta med det du gör, bara för att du har tjänat jättemycket pengar.
Ja, jag förstår inte det, jag har aldrig förstått resonemanget, för att jag har aldrig funkat på det sättet, och jag har aldrig tänkt i de banorna, för att det har aldrig behövts. Och jag vet inte hur man ska göra det.
Ja, men pengarna har ju blivit en bonus. Det har inte det som har varit målet.
Ja, nej,
det har ju kommit med att du har gjort det och gjort det jäkligt bra. Då har du kommit på köpet. Och så är det väl all typ av business. Om du skulle sy kläder, ja, så har du inte som mål i början. Du syr ju kläder för att du älskar att designa och fixa. Sen om det blev ett H&M sen, eller ett något så här superstort Louis Vuitton eller vad det nu är. Syftet har inte varit...
Nej, visst, det är en följdverkan, såklart, absolut. Nej, jag tror att de som ställer en sån fråga eller tänker på det sättet, de jobbar helt utifrån en väldigt okreativ sätt att tänka. Men jobbar du med kreativa saker och skapande saker, så måste du prioritera kreativiteten och skapandet. Du kan inte tänka på belöningen. Om du nu menar, när jag menar belöning, menar jag då på att du ska tjäna pengar. Jag tror att det, som jag sa innan också, att följer du din linje och du lyckas med att följa din linje, så kommer alla de här grejerna automatiskt.
Jag ser det verkligen. Om du skulle få önska en gäst i Framgångspodden, vem hade du önskat då att höra på?
Oj, vad svårt. Jag tycker alltid det är kul att höra intervjuer med och se intervjuer med Ulf Lundell, så lycka till med vad jag heter honom.
Ja, det är en bra utmaning. Om man ska följa dig eller komma i kontakt med dig, kan man göra det på något sätt?
Ja, man kan följa mig på Twitter, och man kan följa mig på Facebook, och man kan lyssna på mig på Spotify.
Ja, det är fantastiskt. Ja, där har man nog de flesta nog redan stenkoll på. Men jag får tacka dig jättemycket att du ställde upp och kom hit, Per Gessle. Stor ära att ha dig med, och du har gjort mycket för världen och Sverige, får man ändå lov att säga.
Ja, snäll, tack så mycket. Kul att vara här. Framgångsbody with Alexander
Trelleros. Välkommen allihopa till Framgångstipsen med Apler och Pärleros.
Det börjar nu bli en rätt framgångsrik serie där, du.
Verkligen. Jag funderar på lite grann nu. Apler eller Pärleros, vilket namn tycker du är finast?
Ja, nu är det ju väldigt svårt. Jag är så van vid Apler, så jag tänker inte på det som fint.
Du har hetat det ganska länge, va?
Ja, väldigt många år sedan jag föddes. Vi kanske inte behöver gå in på när just
Nej.
Idag.
Men det var, det
men är många år.
Men du är inkörd i alla fall
jag
på namnet.
Jag är inkörd. Pärleros låter ju lite mer... poetiskt kanske, jag tycker.
Men det är ju taget i namn, det är fejknamn.
Ja, men Apler är också taget. Det gjorde ju min farfars far, tror jag. Mm-hmm. För efter hans gård heter Aplared utanför Borås, för det är som man glömt det. Mm. Och då tyckte han att det var jobbigt att heta Nils Johan Johansson, för det hette bonden i grannbyn, och då blev det Apler för hans barn.
Mycket bättre namn.
Mycket bättre.
Det var väldigt...
Lena Johansson hade inte känts... Då hade jag nog bytt namn när jag gifte mig, kanske. Nu behövde jag ju mitt flicknamn när jag gifte mig.
Ja, det är bra. Starkt.
Ja.
Och någon som också är lika bra som din farfars farfars far,
ja,
är ju Per Gessle.
Du lägger till ett farfar för många, men det gör ingenting. Per Gessle är ju bra, som sagt.
Legend. Har du träffat honom någon gång?
Tyvärr inte. Jag har ju...
Det är lite konstigt. Jag tänkte fråga dig det.
Ja.
Jag var nästan säker på att du typ så här... Ja, jag brukar typ dricka kaffe med hans hund, typ.
Ja, alltså det är kanske inte för sent.
Nej.
Jag har ju lyssnat... Jag har ju sett honom många gånger på scen. Alltså både nere i Halmstad och faktiskt Göteborg och på andra ställen. Och jag har varit en stor beundrare av Roxette. Och även bandet innan hette vi Gyllene Tider, va?
Ja, satan. Alltså, ja, vilka
satan
bra...
i gatan, vilka bra killar det var.
Verkligen.
Micke Syd hette han också.
Mm.
Ja. Så jag har följt Per Gessle på håll i jättemånga år, men vi har aldrig träffats. Det är inte för sent. Per, ska vi ta och fixa en kaffe?
Jajamän.
Jag känner ju Nette. Jag köper fotokonst av en gallerist som jag vet, Per också. En gallerist i Halmstad.
It sounds like a date.
Yeah. Do we have an art date, Per? Maybe?
Men det jag tänkte på också, det är så här att när han Han startade Gyllene Tider och det gick ganska bra. Inte så här superbra. Han blev inte ekonomiskt oberoende och sånt där. Men i början så gick det ändå liksom ganska bra. Men sen gick det sjukt dåligt. Han förlorade skivkontrakt och exakt allting.
Det kommer inte jag ihåg, men det kanske det
var
säkert
rätt. Han var typ 84 där någonstans. Men han fortsatte kämpa hela tiden. Och sen kom Roxette och han fick upp allt igen. Men det jag tänkte på är, i de här lägena som entreprenör eller som vanlig person, vad man än gör, så det känns att alla har det ganska tufft ofta, och man har ganska mycket motgångar. Vad ska man tänka om man har de här motgångarna, eller man bara säger, ah, gud, vad trött jag är på
det. Ja, men det, alltså, det finns ju ingen, eller i alla fall ingen som jag känner, som har surfat på en räkmacka hela vägen. Utan det som ser ut som framgång på ytan har ju under ytan varit följt av en massa små motgångar. Och the name of the game är ju, som du sa, det är ju kämpa. Man får ju absolut aldrig ge upp. Alltså man får ju bara utrusta sig med så mycket viljestyrka av stål att inget får hindra en. För det ger du upp då, ja, men då blir det ju ingenting. Men man lär sig ofta av de här motgångarna. Antingen så har man själv gjort något fel, eller så var man på fel partners eller kunder eller fel... Någonting har gått fel. Om man då dissekerar den här motgången, vad var det som hände, varför? Då har man ju lärt sig någonting för nästa gång. Så man gör inte samma misstag två gånger.
Nej, men det tycker jag är svinbra. Jag såg en så här snygg quote. I don't learn from success, I learn from failure.
Ja, men det är ju sant.
Och det tycker jag är så himla rätt.
Alltså, om man har succé, ofta... Det är klart att det är för att man har varit duktig och skicklig. Men det är också ofta tur och slump som är inblandat. Och man lär sig inte så mycket. För man tror ju gärna att ja, men så här bra kommer det gå. Men det är när man misslyckas, det är då man faktiskt lär sig. För det sätter sig hårdare på insidan.
Så man kan säga att de som är bäst, de har misslyckats mest.
Det kanske var hårdare. Men det ska nog, man måste ha några misslyckanden på vägen.
Men kolla exempelvis Michael Jordan, den här basketspelaren. Ja. Han har ju också skrivit det så här att, men typ, jag har missat bollen typ 45 000 gånger. Jag har stått och slagit den avgörande straffen och missat den typ så här 1000 gånger som ett lag har failat typ. Och ändå så klassas jag som världens bästa basketspelare.
Ja. Men det är ganska trösterikt att höra. För det är klart att alla missar ju smått och stort. Det är ju, vi är ju inte på topp alltid och vi gör inte alltid skitbra saker. Det blir några missar där och där. Men det måste det vara, det gör ingenting. Bara gå vidare, bara fortsätt.
Det är då man lär sig.
Och... jag har ju sagt det förr, envishet är det. Envis och kämpa. Ge aldrig upp.
Och det där är faktiskt en av Per Gessles nycklar. Jag frågade honom det, så här, vad är dina nycklar för att lyckas så bra som du har gjort? Och då sa han det, envis är en av dem. Att också följa sin magkänsla pratar han mycket om.
Det är inte så dumt, för jag vet inte riktigt magkänsla, intuition eller vad man kallar det. Det är oftast, ofta, för mig har det varit så att om magkänslan signalerar negativt, det här är inte riktigt som jag tror, det finns någonting här som inte stämmer, då ska man lyssna på det. Mm. För då oftast så har magen rätt. Sen är ju magkänslan ofta positiv. Och då ska man givetvis lyssna på den. Men det räcker inte med positiv magkänsla. För då måste man... Det är väldigt bra om man har någon connection mellan hjärta, hjärna och mage.
Mm, det är bra.
Tycker jag. Och det försöker jag öva på hela tiden. Jag har ett par gånger... Jag är ganska impulsiv, så jag kan låta både hjärta och mage rusa iväg. Och koppla bort hjärnan ibland. Ibland har det inte blivit så bra.
Det är mycket att hålla reda på. Så.
Många organ hjärta, som ska hjärna, connecta, mage. Vet du. Och så. Man ska ha nära... Eller man ska ha bra connections mellan dem.
Det är ju fantastiskt. Mm. Och du har ju då ganska... Jag har ju längre från allting, precis. För jag är ju längre än dig. Så jag är längre från min hjärna, mitt hjärta och mage. Du har ju tajtare connection.
Mycket tajtare connection.
Det går snabbare. Bam, bam, bam.
Det är bra, det ska jag försöka utnyttja.
Ja, grymt. Men du, tack så hemskt mycket att jag är här med dig idag.
Och vi tackar väl Per också, för han kommer snart att bjuda in mig till en konstkaffeträff.
Det ska bli skittrevligt att höra på hur det var.
Ja, absolut.
Härligt, men tack så mycket.
Tack själv. Fan Gangs Body with Alexander Pelleros.